Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkomna till veckans avsnitt av HIF-podden, den 117 avsnittet i ordningen. Och som ni hör så är det en annan röst som välkomnar än den det brukar vara. Det kan bero på, eller det beror på att vi har skickat Mattias Hjelm, vår programledare, till Honduras. Med mig i studion har jag Sebastian Rönström och Erik Persson. Välkomna. Det är inte som jag har hittat på, det kan ni intyga, att vi har skickat Mattias Hjelm till Honduras.
Ja, men inte på en reportageresa.
Han är på en äventyrsresa och klättrar i träden.
Bestiger berg. Och
precis. Så, det lät någonting. Vi har skickat Mattias Hjelm till Honduras. Men, ja, så,
han är
så
där, är det stämmer.
Den gamla äventyraren. Vi ska prata om HIF såklart, och vi ska prata om följande, om Falkenbergsmatchen som var en slags vändpunkt, som Erik Persson skrev, efter en poäng dessförinnan bara på tre matcher. Var det HIF som var bra eller Falkenberg som var dålig, den kombinationen, och vi återkommer till det. Sen ska vi prata hur många forwards HIF har, eller om man äntligen har hittat rätt i elfte timmen när Superettan går in på upploppet. Grabbarna här som jag har bredvid mig har grävt i historien, och vi ska prata lite grann om Wilhelm Löper och assistligan i Superettan. Där har de lite intressanta och spännande saker att redovisa. Tabellen kikar vi på, restprogrammet, och sen så har vi två punkter ytterligare, centrallinjen, där det har blivit ändrats lite grann från och till, och hur viktigt är det att den fungerar helt och hållet under resten nu när det börjar dra ihop sig. Sen har vi det här mentala spelet. Just nu ser det ut som att det är fyra lag som gör upp om tre platser. Det återkommer vi, och så ska vi nämna, prata lite grann också om damlagets fortsatta satsning. Späcka program, ni är hjärtligt välkomna. Ni hänger med här oss, och vi börjar i Halland, i Falkenberg, där Erik och Sebastian var där. Om ni ska ta upp några punkter som ni tar med er därifrån den matchen, vem vill börja?
Jag kan börja. Det regnade som överallt i Sverige, och som alltid i Falkenberg, och det var en darrig inledning från HIF. Till och med annars så stabila Andreas Landgren gjorde någon blindpassning. Det var ett gäng darriga fötter i början, känns som, framförallt första halvan och första halvlek, ja. Men ändå kom de därifrån med 4-1-seger, vilket på sitt sätt såklart imponerar.
Känslan var, alltså det var många spelare som hade svårt att få kontroll på bollen, svårt att få kontroll på sina egna kroppar i första halvlek. Det verkar som att planen nog var ganska tuff att hantera i regnet, där Anthony van den Hurk var inne på det i min intervju med honom efteråt också. Med HIF växte in i matchen. De fick ett tidigt baklängesmål, men tog och kvitterade före paus, och sen så i andra halvlek så var det ju till slut inget snack om saken, utan HIF vann rättvist och var det bättre laget.
Och HIF hade problem med Falkenbergs kontringsspel i början av matchen, vilket också minnade ut i Adam Bergmark Wiberg, vad heter han? Adam Bergmark Vibergs mål i 9:e minuten, efter ett helt okej sammansatt HIF-anfall, men där Rasmus Jönsson var vek i närkampsspelet och sen ställde Falkenberg om snabbt.
Då frågar man så här nu, så som jag har sett när jag tittat på matchen efteråt, är ju, jag var inte på plats så jag har bara hunnit se de bilderna, är det HIFs individuella briljans som avgör här, om man jämför de här lagen, Falkenberg, och eller är det kollektivet sånt? Jag skulle vilja påstå att det är den individuella kvaliteten som helt skiljer i den här matchen, som annars kan det gå hur som helst.
Jag skulle också säga det.
Ja, dels har du ju alltså Fandenhurk gör 3 mål, Adam Kede jättebra som i den här nummer 10-rollen, löper 3 assister. Det är ju klart att de...
Ja, 2 assister blev det.
2 assister, ja.
De spelarna har ju inte Falkenberg.
Nej, precis. Det, är ju, alltså, det har jag varit inne på tidigare också. Löper Fandenhurk främst då i HF. Som ju, de sitter ju på kvaliteter som inte många lag i Superettan har. Och det blir ju ofta avgörande när det då står 1-1 i en match och sen så kommer ett inlägg från Löper och Hurk sticker fram med pannan och smäller dit den upp i nättaket. Det är klart att det får en stor påverkan. Sen tycker jag också att HIF, nu valde man att köra med Kajed bakom Hurk som fick hoppa fram längst fram i plan igen. Det var ju länge sedan han var där. Dessutom hade man Benjamin Aqua ute till vänster, så man hade ju en lite annan dynamik i anfallsuppsättningen den här matchen, och det tycker jag man försökte utnyttja och under matchens gång utnyttjade bättre. Det var inte så enkelspårigt som det har varit i många andra matcher, utan man hittar lite mer kombinationer centralt, och det tror jag är viktigt för HIF.
Skulle ni säga att HIF i det här läget väljer istället, med tanke på att man har ett rätt offensivt framåtlutat lag, väljer att spela utifrån att anfall är bästa försvar, att man inte försöker försvara sig längre till, för detta är den absolut mest offensiva uppställningen som de har haft under hela säsongen.
Ja, det var många lirare på plan.
Ja, precis. Hur tolkar ni det?
Ja, det en uppfriskande startelva, men jag förvånades lite av det med tanke på, jag tänkte att det skulle bli en tungrodd match och med tanke på vädret och så. Man valde ju inte de fysiska spelartyperna som kanske Asad Alamlaoui och så vidare. Men det blev ju resultat av det. De här målen som kom till, exempelvis Kajets kvittering, då hittar man lite kombinationsspel och innerkorridor och så fyller man på i boxen. Det pratade vi om tidigt i matchen, du och jag, Sebbe, att det var något inläggsläge där bara Fandenhurk var i straffområdet och så pratade jag om att ja, men Kajed och Aqua, de vill ju hela tiden möta och boll på fötter, lika så Rasmus Jönsson. Men ju längre matchen led, då visade Kajed att han tog djupledslöp också och hittade en dynamik där. Så att det var inte bara inläggsspelet som HIF varit väldigt bra på i år. Det var annat också. De opererade lite i de centrala delarna av planen också, där de har haft svårigheter tidigare. Men det bäddar ju för ett bättre kombinationsspel när man har Adam Kajed som 10 och Benjamin Aqua som också är tekniskt skicklig.
Vi är där igen. Där, om vi ska koppla till det jag nämnde tidigare, var det Falkenberg som var dåligt, HIF som var bra, HIF alltså på, har de lagt den där formsvackan bakom sig, skulle ni säga det, eller var det Falkenberg som var extremt dåligt? Och sen så kan ni också fundera på den här, är återigen varför det skiljer i prestationen så mycket mellan första halvlek. För det diffar rätt rejält vad det gäller kvaliteten på prestationen från första till andra halvlek. Precis som du gjorde faktiskt i den här toppmötet med Sundsvall, dess omgången dessförinnan. Nu var det mycket här på en gång, men om ni skulle börja bena ut det här, vad säger ni?
Men alltså Falkenberg är ju, de åkte ju ur tillsammans med HIF från Allsvenskan förra säsongen. Jag minns jag var på Olympia i den här ångestmötet till näst sista omgången när det blev 0-0 och det var 2 förlorare som gick av planen då. HIF är ju med i toppen i Superettan. Falkenberg är ju på väg att braka rakt ur. Så det är ju klart att det är ett annat Falkenberg än vad det har varit de senaste åren, och att de, ja, men är ett av seriens sämsta lag, så är det ju, tabellen ljuger inte liksom så här långt in på säsongen. Men samtidigt så HIF, de, som du säger, Marien, de gör ju mycket bättre andra halvlek än första halvlek återigen, och jag har svårt att se vad det egentligen skulle bero på. De försökte ju samtidigt också med de här centrala kombinationerna i första halvlek. Där var något läge strax innan Kajed gjorde sitt mål som man också hittar in i den ytan som Aqua kom i sen. Så taktiskt så tycker jag väl att det var alltså det liknar, alltså spelstilen eller så skilde sig inte jättemycket från första till andra. Det var mer att alltså kvaliteten på aktionerna var mycket bättre. Det var inte samma slarv med bolltapp. Man, i första halvlek förlorar man jättemånga dueller. Man är ju inte först in så fort någon spelare, om det var Rasmus Jönsson, det var Aqua som fick en spelare i ryggen, så tappar man boll väldigt enkelt. Man tog inte riktigt den fysiska kampen. Som
man slarvar ju uppspelsfasen, ja, också, Charlie Weber exempelvis.
Ja, det var många bollar som slarvades bort. Så det fick man ju bättre ordning på i andra halvlek. Sen vad det beror på då i första, att själva kvaliteten är så pass mycket lägre. Det tycker jag är ett litet mysterium.
Känslan är att Falkenberg, att det blir lite läckage på Falkenbergs mittfält i andra halvlek när klockan tickade, och att de vill, Falkenberg behövde ju en seger här också, att de tänkte lite framåt. Det var vissa sekvenser där det var helt tomt på mittfältet, för att alla tänkte offensivt, både HIF och Falkenberg, och det passar ju exempelvis Wilhelm Löper oerhört bra. Då fanns det ytor och då blev det mål också. Men det, nu, jag har inte sett om matchen heller, och så jag har inget superduper svar på varför det blev så, men det är min känsla i alla fall, att det hände någonting där i andra halvlek. Falkenberg försökt trycka på också.
Vi kan ta det här, för vi kan lyfta upp det vi nämnde också som i början på programmet. Vi kan väl kanske ta det här med centrallinjen nu, eftersom det är ganska lämpligt med tanke på det ni säger och det ni pratar om här nu, är ju att man satsar rätt mycket på att de där fyra där framme, fyran, ska spela en avgörande roll som man gjorde den här gången. Bakom där har du ju hackat rätt länge ju med de som har spelat flest matcher tillsammans är ju Brando Henriksson och Rasmus Jönsson. Bakom där nu spelar ju Charlie Weber, Ravitsuka. Och den fyran har ju spelat, är väl de som har gjort flest matcher tillsammans, även om det har blivit ändringar på mittbacken med Videll och sådär.
Ja, och Kreida spelar en del i början, men det är spelar, absolut de som spelar
de
mest
fyra. Varför är det så att jag har känslan av att när vi har spelat 25 omgångar fortfarande att inte den hänger ihop? Ravitsuka tycker jag ändå har hållit en jämn nivå under hela säsongen. Vi har Charlie Weber som har sina toppar, men sen som kan falla ur som han gjorde nu i Falkenberg. Framför har vi då Rasmus och Brando som tappade jättemycket boll här nu igen. Och där jag förmodar att där finns en rollfördelning att en av dem ska vara offensiv, vem det nu är och så. Men varför kan man inte få ihop den här fyrkanten tydligare efter 25 omgångar? Att det fortfarande är att, jag tycker där finns sprickor, att det finns inte en alltså att man över tid känns pålitlig som den här, höll på säga, den här kuben.
Jag håller med. Inom mittfältet, om vi bara pekar där, det känns väldigt spretigt. Brando Henriksson kan vara överallt på banan, och han har höga toppar, han har djupa dalar också. En kvart kan vara jättebra, en kvart kan vara jättedålig. Rasmus Jönsson har kämpat med mycket den här säsongen, hittat vissa stabila insatser, men då är också frågan, ska han spela där? Och ska han spela där bredvid en annan offensiv inom mittfältet? De ska ändå vara skölden där i ett 4-2-3-1 eller 4-4-2.
Men de kvaliteterna har de kanske inte.
Nej, de har ju snarare liknande kvaliteter. De har ingen sköld bredvid sig som Vladislav Kreida skulle vara. Så balansen blir snedvriden. För de, i deras DNA så tänker de offensivt. De vill ha bollen, de tänker offensivt. De har inte det där försvarsspelet i sig på samma sätt. Och det är många matcher vi har pratat om där motståndarna hittar in med bollar genom mittfältet. Det är för att det är så spretigt och de har inte hittat sina roller. Och sen Charlie Weber och Ravitsuka, det är individer som har gjort en resa i år. Ravitsuka hade en väldigt dålig allsvensk säsong förra året. Charlie Weber var utlånad till Gais, och det var väl få som trodde att han skulle göra den här säsongen och ta en startplats i HIF. Men där är ju frågan liksom vad taket är. De har gjort det bättre än vad man kanske förväntade sig, men håller de den där liksom absolut högsta nivån match efter match.
Tror ni det hade varit lättare för att få ihop de här fogarna hade suttit bättre, om jag säger så, i den här ganska i centrallinjen, den här avgörande fyrkanten? Är det det man försöker göra nu, liksom foga om genom att ha den här framlutade offensiven istället och satsas, petar upp på Hurken, lägger in Adam Kiedit och så då Benjamin och Willem Löper. Det är ju en tokoffensiv fyra. Är det det att man försöker, som sagt, vara istället för att inte gneta sig till poängen, men alltså ha en balans som man är ute efter, utan satsa på ett allt kort nu. Nu kör vi. Anfall är bästa försvar ungefär.
Ja, och sen tror jag också det är en sak att göra det nu när passningsspelet börjar sätta sig lite mer, för man börjar ju med försvarsspelet i januari och jobbar länge med det, och det såg länge bra ut också. Sen känns det som att man har tagit vissa kliv i passningsspelet, då blir det också lättare att tänka lite mer offensivt, som du säger, Marianne, och sätta in de här spelarna, för att man har kommit längre med passningsspelets ramar, tror jag i alla fall.
Ja, och samtidigt så får man ju en annan balans på mittfältet om man har Kajed som tia, för han är ju mer av en, eller han är ju en renodlad tia. När Hurk har spelat där så är ju han ändå ganska mer, alltså, framskjuten. Även om vi har pratat rätt mycket om att han kommit in i boxen alldeles för sällan. Så,
ja, men det är
så
ju mittfältar versus en forward.
Precis, så då kan man ju också, alltså, även om de här fyra framåt är väldigt offensiva och framåtlutade, så får man ändå ett litet understöd från Kajed på ett annat sätt än från Hurk, som då förväntas vara högre upp i planen hela tiden.
Vad skulle lösningen vara egentligen? Nu förstår jag att med fem omgångar kvar kanske, och man fick vissa svar här i senaste matchen. Jag skulle förmoda att man kör ungefär med samma elva i de här två nästkommande matcherna, där man också har två bottengäng på hemmaplan, Brage och Gais. Det är mycket svårt att säga att man ändrade personligen. Hur skulle man annars gjort det för tidigare säsongen, om det nu visar sig att HIF inte når en av de här två direktplatserna? Skulle man flyttat in Andreas Langgren där, som ändå har spelat och har de här egenskaperna som ni lyfter fram här? Hur skulle man gjort?
Det är ju en möjlig lösning. Alltså problemet är ju att det finns ju inte mycket alternativ centralt på mittfältet. Vladislav Krida spelar, han fick ju chansen, men han tog inte den. Han var inte liksom tillräckligt bra för att ha den där rollen. Och förutom honom så är det ju inget renodlat alternativ att köra som är av den mer defensiva karaktären på mittfältet. Man skulle ju, alltså, man har ju i vissa matcher slängt in liksom Benjamin Aqua centralt och så.
Men, Jakob Fölkling Persson, Viktor Göransson som tillhör den defensiva kategorin och vinner mittfältare i truppen är ju långtidsskadad.
Ja. Och ju, alltså, så där är ju inte jättemycket, alltså Aqua är ju om möjligt ännu mer offensiv än vad Rasmus Jönsson och Brando Henriksson är, så det enda, om man då räknar bort Krida som uppenbarligen inte har något större förtroende för att spela från start, då är det ju egentligen Langgren, men samtidigt har inte han spelat där på hela säsongen och han har gjort det väldigt bra som högerback. Då måste man flytta ut Ravitsuka som Jörgen Lennartsson tycker är, alltså, passar väldigt bra som mittback just med tanke på hans snabbhet och så. Så det är ju en spännande tanke, men risken är att det skulle kunna få konsekvenser på fler positioner.
Gjorde man rätt, HIF? I det läget kanske man behövde den där forwarden. Men gjorde man rätt som tog in en sån som Rasmus Kajala eller i somras? Eller borde man kanske tagit in en defensiv mittfältare istället?
Ja, det är en intressant fråga. Rasmus Kajala, vi ska nog bedöma honom på riktigt liksom en bit in på nästa år. Han har ju haft ett speciellt år med den allvarliga skadan och så. Han är ju inte i fas. Det har inte sett bra ut så här långt, men det finns väl anledningar till det om man har legat på soffan i 4 månader eller vad det var. Och under den här perioden så visade det ju sig också att Krida fick en rejäl formdipp. Han slutade väl starta matchen någon gång i maj, om jag inte tänker helt galet. Så att,
kanske. Det är lätt att vara efterklok här i podden.
Det är ju det.
Samtidigt var det också ett läge där Adam Kajed inte hade fått det här genombrottet. Benjamin Aqua, jag vet inte om han kom, minns inte om han kom före eller efter Karjalainen, men han visste man inte heller var han stod när han kom in. Asad Alamlavi hade haft långtidsskada och var precis tillbaka så, ja, så behovet av en offensiv kraft fanns ju där på ett annat sätt än vad det kanske gör nu när flera spelare som Makua och Kajed har tagit steg här. Kajed fanns ju inte ens med i truppen inför säsongen. Han var Jörgen Lennart som pratade själv om det på presskonferensen efter Falkenbergsmatchen att de lyfte väl upp, han tror det var 7 stycken spelare de lyfte upp och som fick träna med laget under försäsongen och Kajed var inte en av dem. Så den resan, den såg man ju kanske inte komma, i alla fall inte utifrån eller de som har haft full koll på Kajed sen tidigare liksom.
Och fan, den Hook har ju också, det är ju en faktor där, försäljningsfaktorn att han, jag vet inte om det kom något bud i somras, men där jag misstänker att man är lite proaktiva där också när man
ska tillägga sig, Erik, där är alltså att det pratas fortfarande om att Djurgården backade ur en affär när de fick prislappen 10 miljoner.
Ja visst, det var i somras.
Ja, och det var i somras ju, men ja, där satte HF en prislapp på Hurk, på fan en Hurk på 10 miljoner och då backade Djurgården.
Så det är ju också en faktor, ett argument för att man tog in en forward i somras.
Precis. Om Djurgården hade ändrat sig, menar du, så hade inte HF kunnat säga nej.
Ja, eller att andra dök upp där. Det hotet ligger ju där ändå över van den Hook, att det kan bli en försäljning.
Man kan ju fråga sig, i din text, Sebastian, med van den Hook efter hattricket här nu, det ska tilläggas, det är väl hans tredje hattrick för säsongen. Sen har det gått väldigt långa perioder där han inte gjorde några mål. När han då fick ha lite mer tillbakadragen roll. Varför lät man inte honom spela på sin vanliga position under hela säsongen?
Det börjar väl med att man vill ju ha in mer djupledshot där framme. Vad Max Svensson spelar ju där nu, om man testat Dennis Olsson lite i någon U21-match och sånt. Det var väl något i den stilen att man ville ha lite mer djupledshot. Och sen tror jag, så som jag har förstått, att van den Hook kanske droppade lite väl mycket även kring vad tränarna tyckte. Att de tyckte att han droppade lite väl mycket i vissa matcher. Men då borde man rätta till det tidigare, för det gick ganska lång tid.
Vad tror ni? Var man tvungen att ha honom som nia nu mot Falkenberg? Är det helt enkelt för att man inte hade något alternativ som nia? Det alltså, hade man ju på bänken nu visserligen, va? Men, eller varför ändrar man just nu till att ha honom på topp i sin riktiga position, så att säga?
Ja, det kan man undra, för alltså han av de här nu kom ju visserligen de här hattricken mot Västerås och Falkenberg när han spelade i den tidigare rollen som han hade som lite mer tia då, men av de här 14 målen han har gjort så har ju 9 stycken kommit i 3 matcher. Så det är ju ganska glest målskytte i övrigt. Det är ju jättebra såklart, 14 mål. Men
alla det har ju innanför inte, straffområdet.
Alla innanför straffområdet också. Och det är ju ytterligare en sak som tyder på att han bör vara längst fram. Sen så, ja, alltså man har ju gett Assad chansen. Man har gett Karjalainen chansen. Men ingen har tagit den och ingen av dem är i form. Och då har man väl kanske... Ja, det tycker jag väl kanske i så fall att man skulle ha tänkt på tidigare. För nu har det ju varit ett antal matcher innan denna mot Falkenberg som tendensen har varit densamma. Men nu fick man en möjlighet under landslagsuppehållet kanske att testa Kajed på träning i den här rollen. Se vad han går för, hur samspelet mellan honom och Hurk funkar. Och då kanske det var lägligt nu att göra det här skiftet. Men jag tycker definitivt att det borde ha kommit tidigare.
Om HF missar av någon anledning en av de här två direktplatserna, till och med kanske man kan fortfarande missa en kvalplats också. Tror ni lagledningen kommer att gräma sig över att man gjorde den här, alltså ändrade om Hurks roll? Jag tänker om alla poäng som man kastade bort till höger och vänster. Tror ni de kommer att gräma sig?
Kanske inte att man testade, men att man testade det så länge. Vi ska komma ihåg att vissa matcher såg det bättre ut och kom van den Hook in i straffområdet och så vidare. Men det bestående intrycket är ju att han var lite väl droppande. Sen så tog man ju in Karjalainen, då vill man ge honom speltid. Man har Asad Alamlaoui som har kommit tillbaka från sitt skadeelände. En spelare man tror på sikt. ja då ville man ge dem chansen också. Det kanske hade att göra med att det gick så pass lång tid som du var inne på, Seb, att Kailan och Assad fick x antal chanser, ganska många chanser, innan man då gjorde så här mot Falkenberg.
Med detta sagt så har ju HIF trots allt bara släppt in 22 mål på 25 matcher, vilket är ett jättebra facit i sig vad det gäller defensiven. Men då är vi, eftersom vi ändå pratar om det, forwards. Och där har ni lite grann hur mycket olika konstellationer man har använt under säsongen. Och vad betyder det i så fall?
Jag radar upp 11 namn här nu då. Max Svensson, Anthony van den Hoek, Rasmus Jönsson, Viktor Lundberg, Rasmus Kajalainen, Asad Alamlawi, Alhaji Giro, Nolan Bowe, Dennis Olsson, Benjamin Aqua och Adam Kajed. Det är alltså spelare som vissa har fått mindre speltid, men som har konkurrerat och varit aktuella för forwardsplatserna i 4-4-2 och i 4-2-3, alltså som 10 också.
Men är det någonting att kritisera? Har man inte varit tvungen till att prova sig fram så här, eller vad tycker ni? 11 namn, är det mycket eller lite, eller vad säger
alltså
ni?
Det skulle ju kunna vara en halv trupp. Så jag tycker det är mycket. Jag tycker det är en anmärkningsvärd siffra. Sen ska vi komma ihåg, Alhaji Giro och Nolan Bowe har ju inte varit i närheten egentligen. Men har fått några minuter. Dennis Olsson kom in på topp mot Norrby och sånt, men har mest fått speltid som vänstermittfältare. Men det är ändå många, många namn, tycker jag i alla fall.
Sebe, hur skulle du gjort om du hade varit Jörgen Lennartsson?
Ja, men alltså,
vill inte alla tränare satsa på de här så de skapar kemi, till exempel som under säsongen vet jag att vi har pratat om att en sån som Alhamlawi och Hurken hittade kemi, och det hade de ju sen förra säsongen kvar, men nu verkar Alhamlawi åter hamnat liksom i skuggan.
Ja, nej, men alltså om man fastnar vid den här siffran 11 spelare på två positioner, nu ska vi komma ihåg att
en lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Anfalls, alltså det är inte samma sak som om man skulle köra med 11 mittbackar under en säsong. För försvaret behöver en annan slags trygghet än vad ett anfallspar behöver.
Ja, och detta är ju inräknat, alltså inhopp på, ja, liksom 8 minuter.
Ja, också, givetvis. Så. Men det är ändå en intressant tanke. Man tänker 11 spelare på två positioner. Nu är ju alla de här spelarna så de kan ta de här rollerna liksom, men jämför det med om man skulle ha använda 11 olika yttermittfältare eller 11 olika innermittfältare med inhopp då liksom. Det är ändå en anmärkningsvärd siffra. Sen så ska vi komma ihåg liksom, Gero och Bo har ju knappt spelat en minut. De har väl gjort något inhopp här och var, men så då, de är ju lite i en annan kategori här. Men man har testat Lundberg i flera matcher när Hurk var skadad i våras till exempel. Assad och Karjalainen nu på slutet. Och Rasmus Jönsson fick matcherna där som 10 i början. Så man har ju inte hittat. Det är ju Hurk har ju varit given så länge han har varit tillgänglig. Men i övrigt så har man ju inte hittat den riktiga partnern till honom. Så därför var det kul att se nu att det funkade så pass bra med Kajed, att de hittar kemi. Det tror jag kan vara lovande för HIFs del, att man kan köra in ett anfallspar här i slutet.
Jag tror en frustrerande del i detta, det är som du nämner, Asad Alamlawi. där var det många som förväntade sig, inklusive tränarna jag är helt säker på, som förväntade sig mer. Just med tanke på det vi sa, att han hittade någonting med Van den Hoek i Allsvenskan förra året och det finns en potential. Att man tar Viktor Lundberg som ersättare för Van den Hoek i våras lite. Och liksom, ja, men han gör jobbet, men Asad Alamlaoui, där ska du ju spraka, där ska du vara lite show emellanåt. Och det var det ju inte. Så att, naturligt att det inte har fallit helt väl ut kring vissa av de här namnen. Men Asad Alamlaoui är nog en frustrerande punkt där, tror jag.
För där finns ju lite grann också, Erik, i just det namnet, där finns ju lite grann pengar att hämta. Det är ju försäljningspotential vi pratar om. Vad är det som gör att han inte blommar upp, alltså får ut sin fulla potential? Är det det här klassiska att han inte får chansen, eller att han inte tar sina chanser, som du är lite grann inne på, Erik? Hur är det, någon behöver han ett wake up call, liksom, att det här krävs? För han, vi vet ju också att den sorten, i den åldern, den spelaren liksom kan vara lite fladdrig och inte ha hittat rätt i det här. Vad krävs för att jag ska bli en toppanfallare? Vad tror ni?
Han kom ju från lägre nivå. Han har ju spelat i AFF i alla år och är inte van vid den träningsmängden. Och han har tränat några
kvällar. Men har han ett rätt mindset, tänker jag?
Ja, men det tror jag. Men sen har han ju fått så himla många bromsklossar. Det har varit helt otroligt mycket skador. Märkliga skador också som det har inte bara varit att han har dragit låret, utan det känns som det har varit någon form av otur inblandat också. Och han har inte fått någon kontinuitet. Nu står han på 17 matcher i Superettan, var 7 från start. Utbytt i samtliga för övrigt.
Men sticker han ut på träningarna, tycker ni?
Nej, jag vet, nu ser jag inte vid alla träningar, men han har ju, det känns som han har varit borta lite titt som tätt. Jag tror i våras, så under sommaren och sånt, så fick han hålla någon träning i veckan ibland när det var liksom andra reaktioner efter de här långvariga skadorna. Han spelade faktiskt bara 9 matcher i Allsvenskan förra året. Innan dess spelade han 17 matcher i Division 2. Och innan dess så spelade han i U19. Så att med den här skadehistoriken, alltså han, ja, det har blivit hinder att bestiga varenda säsong.
Vi har ju inte liksom alla bitar, pusselbitar, det ska man säga, för man vet ju inte vad som händer inne på kontoret mellan en tränare och en spelare. Den insynen har ju inte vi ju alla gånger. Men så här tänker jag för framtiden, oavsett om HIF spelar i Superettan eller Allsvenskan nästa år, är Asad Alamlaoui någonting, är det sista chansen att få ut någonting för HIFs del ur honom, både givetvis sportsligt mål, men också kanske för, eller är det kört, om jag säger så?
Nej, kört är det väl absolut inte. Han där finns ju en råpotential.
Men hur länge kan man vänta?
Det är,
tänk att se honom en skadefri säsong där han inte har någonting, där han är uttagningsbart i alla 30 matcher. Då kan vi börja snacka på ett annat sätt, känns det som. Nu har det blivit så himla upphackat. Jag tycker att det blir svårbedömt på grund av det.
Ja, jag tycker det är vettigt där. Han, alltså, som sagt, det finns en riktig råpotential i honom. Han kan vara lite trubbig i tekniken, men det är ju en power forward. Alltså han är ju inte rädd för att in och stångas mot vem som helst. Liksom. Så jag tycker att där är någonting spännande i honom, och det är värt att ge honom chansen. Och sen kanske om HIF går upp i Allsvenskan till exempel, ja, då kanske man behöver någon som är bättre för att klara sig kvar. Alltså, han kanske inte håller som en startspelare i 30 omgångar i Allsvenskan, men att han ska finnas med i en konkurrenssituation och ges chansen kontinuerligt, det tror jag är viktigt, för där finns ett stort värde i det när man har plockat en spelare från närområdet som är i en ung ålder och som har utvecklingspotential i en position som är frestande för andra klubbar att värva.
Vi har ju Erik räknar upp 11 namn här. Vi vet ju att Mark Svensson är borta sedan tidigare. Vi vet att Noel Mbeaux och Alhaji Gero kommer försvinna. Forwardsbesättningen, känns det inte som att HF är rätt bra klädda redan inför nästa säsong?
Till numerären i alla fall.
Ja, numerären. Men nu utgår jag ju från att Hurk blir kvar och så att alla som är kvar idag, det är min utgångspunkt kring det här resonemanget. Är de inte ganska välklädda? Även för en, för att kunna etablera sig och få en ganska bra resa på nedre halvan i en allsvenska, eller?
Van den Hurk har ju levererat i allsvenskan. Blir han då kvar så är det ju nyckel i det här såklart. Rasmus Kajlainen har spelat på högre nivå och sparkat till någon gång i Örebro där förra säsongen. Och Asad Alamlaoui har vi ju varit inne på där. Där finns någonting. Och sen kan Viktor Lundberg gå upp där. Han är ju väldigt allround-kunnig. Det kan ju inte spraka så mycket, men han gör väl jobbet i alla fall. Och sen finns det ju någonting i Adam Kajed och Benjamin Aqua som dessutom kan gå som mitt och mittfältare och så att,
ja, det är någon slags X-faktor i hos båda, va? Sebastian nämnde, vi pratade om vem som är given, att då Hurk är given, självklart lagkaptenen. Vi har någon annan som jag tror att Jörgen Lennartsson, när han skriver ner sin startelva, om han inte är avstängd eller skadad, alltid är ett av de första namnen han skriver ner på sin lilla lapp över startelva, om han nu gör det vet jag inte. Och det är ju Wilhelm Löper. Och då har vi kommit över på det här med assistligan. Han hade ju en fantastisk säsong redan i fjol i AFC. Där han levererar, jag vet inte hur många assister han slutar på.
11.
11 i fjol. Shoot, vad har ni på Wilhelm Löper, höll på sig?
Ja, men det är ju ett ruggigt assistfacit. Nu står han med 5 gånger kvar på 13 assister. Tvåan i den tabellen är Pontus Engblom i Sundsvall på 8. Så vi kollar lite på hur det har sett ut i assistligan i Superettan de senaste åren.
Så på 2 säsonger, och då är inte denna slut också, så kan man säga att Wilhelm Löper har legat bakom 24 mål.
Ja. Helt otroligt.
Inblandad i 24 mål.
Mm.
Det är helt okej facit, va?
Ja, men det är hyfsat. Sen kan han ska göra fler, men det är svårt att klaga. Han står ändå på 15 poäng när han har bara gjort 2 då. Men 13 assist, det är ruggigt. Och han gjorde som sagt 11 förra året. Vann assistligan då tillsammans med Halmstads Samuel Kron. Och sen får man leta lite för att hitta de här höjderna. Gustav Ludvigsson vann assistligan i Superettan. Med 9 assist 2019. Och sen så är Diego Montiel bäst av alla 2018 på 14 assist. Darijan Bojanic, för övrigt ex-HF-an, var på 13. Så att mycket talar ju för att Wilhelm Löper kommer att vara slå Diego Montiels assist-facit från 2018. Och då är han bäst av alla om man kollar på assistligan i Superettan från 2011 och framåt.
På tal om försäljningspotential. Han är en bra ålder också ju.
Ja, det bör ju finnas klubbar intresserade med, alltså, det handlar ju, när man är en offensiv spelare så handlar det ju ofta om att göra poäng. Det gör han.
Och den spetsegenskapen har han ju.
Ja, borde han kanske göra fler mål för att bli ännu hetare, men det är ju verkligen ett ruggigt.
Ska tillägga så att jag inte står här och spekulerar eller om han ska säljas eller inte, utan men jag säger bara att det finns en, det är sådana spelare som ni är inne på som utländska klubbar letar efter. Där är det så himla viktigt jämfört med Sverige att där tittar man poäng.
Ja, det är ju ruggigt starka papper han har där, och det var ju lite, alltså, nu såg ju inte jag honom jättemycket i AFC Eskilstuna förra säsongen, men med ett sånt facit med 11 assister så brukar man ju ofta, alltså ligger du där i toppen i skytteligan eller assistligan i Superettan, ja då brukar det ju komma stort intresse från allsvenskan, och så brukar det också sluta med att en sån spelare hamnar i ett bättre lag. Nu hamnar han i ett bättre lag, men det var i Superettan, och det var ju lite intressant bara det efter en sån här säsong när han tagit ytterligare kliv. Han har själv pratat om hur mycket bättre han har blivit sen förra året, så ska det ju bli intressant att se vad som händer med honom. Jag går HF upp, så är det väl troligt att han är kvar. Men om inte HF går upp så sitter man ju i en sits då med både Löper och Hurk, som ju antagligen är väldigt heta villebröd för allsvenska klubbar, inte minst. Så Då kan det bli tuffa spelare att ersätta för HIF när man
samtidigt
då
stärker ekonomin.
Ja, så är det ju. Så är det ju.
Alltså, HIF kom, om man får ett marknadsmässigt bud, så undrar jag om man kan backa ifrån och säga att nej, det är viktigt att vi behåller spelarna. Vi får se var man landar där någonstans. Innan dess ska det ju spelas klart i Superettan, och då har vi som vi nämnde tidigare också i programmet, är att som det känns idag, med all respekt för Trelleborg och Norrby, så är det fyra lag som gör upp om de här tre platserna där man har möjlighet, två direktplatser till Allsvenskan, där man har möjlighet att få spela Allsvenskan nästa år, och så då kvalplatsen trean. Och då är det för närvarande Värnamo, nykomling i år, som leder serien. Vi har på andra plats Giffarna Sundsvall, som var en av förhandsfavoriterna, stora förhandsfavoriterna. Vi har HIF, som också var en av de stora förhandsfavoriterna. Och vi har på fjärde plats har vi Landskrona Boys, nykomling. Så det är två nykomlingar här bland de här. Och för HIFs del så väntar nu närmast matcher mot Gais och Brage på hemmaplan. Sen är det två borta matcher mot Örgryte respektive Värnamo, eller om det är tvärtom. Jag vet inte, jag har inte riktigt.
Tvärtom.
Värnamo först borta, sen Örgryte borta, sen avslutar man hemma mot Västerås. Ganska skönt program för HIF, förutom en lite jobbigt möte uppe i Värnamo, eller? Vad säger ni?
Ja, så de här två hemmamatcherna mot Gais och Brage, det får ju inte bli något annat än 6 poäng.
Får du snacka om avslutning mot Västerås också?
Ja, precis.
Man måste gå rent hemma.
Ja, alltså Värnamo har 7 poäng försprång och Sundsvall har 4. Båda lagen är väldigt starka. Så HIF har ju inte råd att tappa poäng i många matcher, om ens i någon. Det alltså fortsätter Värnamo och Sundsvall som de har gjort den senaste tiden. Ja, då kan det ju bli omöjligt att komma i kapp oavsett hur bra HIF gör det. Men man får ju inte själv se till att tappa poäng i matcher man bara måste vinna. För då räcker det ju inte till.
Med lite enkel matematik så ser vi att HIF, skulle de gå rent, hamna på 58 poäng. Värnamo har 50 idag. Med andra ord så har Värnamo, om jag räknar med min dåliga mattekunskap och här lite grann, så har man råd att tappa två matcher och ändå sluta på 59. En poäng före HIF. I Sundsvalls fall, som har 47 poäng, så jag nämnde precis att HIF kan nå max 58. För att nå 59 poäng är mer än HIF, för att de måste nog ha fler poäng, både Värnamo och GIF Sundsvall, för HIF har en extra fördel i och med att man har en väldigt bra målskillnad. För att nå 59 poäng så måste Sundsvall ta ytterligare, vad sa jag, 47, 12 poäng. Så både Sundsvall och Värnamo har råd att missa, förlora matcher och ändå hamna en pinne före HIF. Är det så att HIF måste gå rent, så som ni säger, som du är inne på, Sebbe?
Alltså det är rätt intressant när man lägger upp det på det viset, för då får man ju verkligen synen om hur ganska tufft läge det är för HIF, men bara 5 matcher kvar. För alltså
Värnamo har ju råd att förlora mot HIF till exempel.
Ja, det är det som är jobbigt här för HIF del, att man har ju ingenting i egna händer, utan man måste ju förlita sig på att Värnamo och Sundsvall, som jag har gått urstarkt, de måste ju tappa poäng i mer än en match också. Så alltså den här förlusten mot Sundsvall, den kan nog visa sig ganska så tung.
Jag skulle vilja säga den perioden med 3 matcher där man tog bara en poäng.
Ja, givetvis. Där är ju fler matcher mot sämre lag som HIF har tappat poäng, som ju man inte har råd att göra.
Öster, Norrby, Sundsvall, där blev väl en av 9 pinnar, va?
Ja, och Vasalund hemma är också en sån match som många pratar om, och det är hemmaspelet här. Visst, de möter Gais och Brage som inte har lyckats med jättemycket i år, men det är på Olympia och HIF är bara 8:e bästa lag i serien på hemmaplan. Och Gais och Brage, jag tror de är 6-7 i bortatabellen, så de har ändå gjort några bra resultat på bortaplan.
Här finns ett mental, om vi kopplar ut till tabellen och restprogrammet, sådana här, det här mentala spelet som på plussidan här är ju faktiskt att jag tycker att segern i Falkenberg kan man ta med sig och fylla på den här mentala eller liksom depåerna, genom att både, har jag för mig, Värnamo och Sundsvall spelade före HIF. Det är också en sån här grej som man kanske inte tänker på så mycket. HIF var sist ut av de här tre lagen. BoIS spelade också samtidigt i tisdags. Och de städar av Falkenberg. Nu är det igen samma läge, tror jag, där Sundsvall spelar före. Och även Värnamo. Vi ska titta på programmet här nu. Sundsvall möter Brage borta här, ja. Och Värnamo spelar hemma mot Falkenberg. Och sen går HIF in. Den 24 spelar då Sundsvall borta mot Brage. Dagen efter, den 25, möter Värnamo Falkenberg hemma. Och sen på den 26 här nu på tisdag så spelar HIF mot Gais. Så det kan vara att Sundsvall har dragit ifrån och Värnamo ytterligare, att de spelar efter här och måste vinna. Alternativt givetvis har både Sundsvall och Värnamo tappat poäng och då är det chans att ta in. Men det här mentala spelet, vad säger vi om det nu, vikten av det, att man känner sig, tror du man känner sig stressad som spelare, måste jaga treor för annars, för att det är väl fortfarande så, utgår ju från att HIF sikta på en av de här två platserna så länge chansen finns.
Ja, och det här laget ska vara byggt för just de här matcherna och att vinna just de här höstmatcherna. Detta ska vara topplag. De har byggt ett lag för att komma tillbaka till Allsvenskan. Så att det är ju nu vi verkligen får se vad det här laget förmår att göra också när det mentala spelet blir än mer påtagligt än någonsin tidigare under den här säsongen. Och det har ju pratats om brist på karaktär under säsongens gång. Anders Lindegård har varit ute och pratat om den målvakten och vi har pratat om det här. Och, jag tänker på de här gummibenen i första delen av den här matchen också mot Falkenberg. Var det mentala aspekter?
Vilka spelare blev viktiga i det här läget? Alltså de här kallade, som vi har varit inne på rätt många gånger under säsongen här, behovet av karaktärspelare. Vilka ser ni gå i fören här för att dra med sig övriga?
Ja, alltså Lindegård är ju definitivt en sån man så nu mot Falkenberg. Han var ju ute och han var ju helt galen och skrek och hade sig
på... Men det gäller att få med sig alla ja. Då också. Jag tror han är en ganska speciell ledare. Det finns tydliga ledaregenskaper, men det, jag är inte helt säker på att han får med sig alla.
Du menar att det går in genom ena örat, ut genom andra på vissa?
Hos vissa skulle jag kunna tänka, det är ren spekulation, men just det här gapande och skrikandet fastnar ju faktiskt inte hos alla, vill jag bara tillägga.
Ja, det var ett bra tillägg där. Men han är ju definitivt en sån. Jag tycker Charlie Weber måste vara en sån i försvaret. Andreas Landgren har ju rutinen. Fandenhurk löper har vi snackat om. De är ju viktiga i det rent sportsliga och helt oumbärliga, vill jag ju påstå. Sen är det ju inom mittfältet Brandon Henriksson och Rasmus Jönsson. De måste ju se till att ta tag i matcherna och vinna sin kamp där.
Men vem tar tag i omklädningsrummet? Det undrar jag.
Ja.
Det är inte lika tydligt att peka på och radar du upp 7-8 spelare. Mm. Där är det inte lika lätt att rada upp 7-8 spelare så som jag ser det. Nu befinner jag mig aldrig i HIFs omklädningsrum så jag har egentligen ingen aning. Men om jag ska gissa så tror jag att det blir lite svårt att hitta dem där.
Hur som helst, vi kommer att få en magiskt spännande upplösning på den här säsongen. Och sen ska vi såklart nämna innan vi stänger butiken här är att vi HIF har ju faktiskt redan ett representationslag som redan kan fira uppflyttning och det är klubbens nystartade damlag. De startade inför denna säsongen Division 4. Man har en match kvar där det är en seriefinal mot Lödde. HIF har redan vunnit serien, har gjort 101 mål, släppt in ett mål och spelar nästa år i Division 3. Och jag pratade med tränaren Kristoffer Schönbäck och han säger att det här laget är så pass starkt, den här truppen har gjort det så pass bra så att de har kapacitet också att springa igenom Division 3. Vad säger ni om den här satsningen som har gjort? Det är ju lätt att säga bara liksom att ja men herregud, det kommer bara rulla på.
Ja, det är, först och främst är det ju en viktig satsning så sett för dem, fotbollen i Helsingborg, att de här flaggskeppen, även boys som jag har startat omlaget, att det lockar till sig intresse och att det leder till något positivt. Det tror jag är väldigt viktigt och nyttigt för fotbollen i stort. Att HF skulle vinna den här Division 4-serien, ja, det var ju givet.
Ja, men man ska veta att Ludde serie 2, de har tagit bra med poäng.
Ja, de har ju gjort det väldigt bra. Vi två, Marianne, var ju och kollade premiären på Landskrona IP mot Boys när HF vann med 7-0. Och då såg man ju att jag tittar ju en hel del på fotboll i lägre divisioner. Och alltså kvaliteten på HFs lag för den nivån, Division 4, var ju otroligt hög. Och jämför jag då det med Division 3 så står det laget sig väldigt, väldigt bra på den nivån också. Så jag skulle inte bli förvånad. Man kan inte ha 100-0 i målskillnad, men att HIF vinner även trean med ganska klar marginal, det skulle absolut inte förvåna mig.
Ja, man har ju några tunga pjäser med Westerblad, Isabella Aguilar,
om Stefanie, de fortsätter nu.
Om de fortsätter, ja. Men det finns ju ett gäng som har spelat på betydligt högre nivå. Så det här laget är också byggt för att gå upp och vinna serier och sånt på ett lite kan vara lite enklare än vad just här lagets utmaningar. Men de bör ju sikta på att vinna trean nästa år också och fortsätta uppåt.
Vi har ju ett exempel i nordvästra Skåne där det är Ängelholms FFs damlag som tog steget, som vann sin Division 3 i fjol. Och har spelat i Division 2. Där känns det kanske grann som den första platån kommer lite grann. Va? För att de senaste kollat tabellen så låg AFFs damlag stabilt i mitten, femma, sexan. Är det där någonstans vi börjar närma oss den första tuffa platån? Division 4-3 kan man springa igenom ganska enkelt, jogga igenom.
Ja, jag tror det är ganska många klubbar som är runt om i Sverige som har satsat en del. Men de fastnar på liksom målsnöret just i Division 2 och faller i kval 3 år i rad. Och så det jag håller med om att det är där de riktiga utmaningarna kommer. Fyran och trean kan man springa hem på ett helt annat sätt.
Ja, och då som du nämnde, Marianne, AFF vann ju den Division 3 förra säsongen väldigt klart. Och ja, men alltså det kommer ju en utmaning när man kommer till Division 2, för då är det klubbar som ändå satsar lite. Division 3 och Division 4, det är ju amatörnivå på det sättet liksom att spelare i lagen prioriterar annat framför fotbollen. Och
det är lite som Strömstorps GIF på här sidan.
Ja, men precis. Ja. Även om nej, vi ska inte fastna vid Strömstorps GIF. Men så är det ju att det är ju, man spelar ju det för att man tycker det är kul att spela och man har sina kompisar i laget och så här. Så det finns ju andra värden i de divisionerna. Kommer man då upp i Division 2 och Division 1, då finns det ju kanske inte alla lag, men många lag i de serierna som sätter en annan kravribba. Nu har ju HF den kravribban redan i Division 4, så de tar ju inte in vem som helst i sitt lag, utan de har ju en plan och vill ju satsa med det här laget. Men där är många spelare i HFs lag som inte har spelat högre upp, som också bara har spelat i Division 3 och Division 4 tidigare. Så det kan ju bli en ny situation för dem också. När man då kommer ytterligare ett steg upp.
Damlaget pallade trycket, gjorde vad de skulle. Vi får se om HIFs representationslag i Superettan, herrlaget, kan gå i damlagets fotspår. Vi tackar för att ni har lyssnat och ni följer oss givetvis på hd.se. Ni som har papperstidningen kan läsa där. Kommer en hel del HIF-läsning nu här i slutet av veckan. Lite grann nostalgiläsning också. Vi kommer vara på plats på träningar. Och sen så är det då de resterande 5 omgångarna som avgör HIFs öde 2021. Tack till Sebastian. Tack till Erik. Vi får väl klara oss utan Mattias Hjelm ett tag till. Va?
De ja, han är borta x antal veckor så att vi får
Ni får stå ut med oss tre så länge. Hoppas ni vill lyssna. Hoppas att vi hörs igen i nästa vecka. Tack och hej!
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan! Du ska gå in där.
Polis!
Fäktar!
Nej, tennis tror jag. Pingvin!
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat!
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.